Hej, Thomas Sjöberg här. En av journalisterna bakom Under ytan. Att granska makten kan ge en många fiender, det vet jag. För att vi ska kunna fortsätta granska de historier som finns under ytan ger vi dig möjligheten att stötta oss genom att bli medlem av Under ytan Plus för 39 kronor i månaden. Då kan du förhandslyssna på hela serien direkt utan reklam, samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Välkommen till detta extrainsatta avsnitt av En perfekt storm. Den okända historien om andra skandalen. Det vi tidigare har skildrat om omständigheter som ledde fram till den fällande domen i Svea hovrätt sommaren 2021. Och välkommen också Dick Sundevall, prisbelönt journalist, författare, samhällsdebattör och chefredaktör för webbtidskriften Magasinet Paragraf. Välkommen.
Tack.
Vi sitter på landet och det är en mulen novemberdag och det är lite snö i luften. Och jag tänker att det kan ju vara en passande inramning för ett extra avsnitt där vi ska prata om det beslut som nyligen fattades av Högsta domstolen. Nämligen att inte meddela Alexander Ernstberg resning och därmed inte heller en ny prövning av fallet i Svea hovrätt. Ja, Dick, du har ju granskat Allra-fallet och skrivit om det i Paragraf. Varför är det så intressant och viktigt det här, tycker du?
Jag kom in i det här på en middag i slutet av sommaren i år. Då ett par som jag inte träffat förut, när de fick reda på att jag var journalist, så tog de spontant upp. De sa, det är så konstigt med det här Allra. För vi har placerat våra pengar, PPM-pengar, i Allras fonder. Och så när vi läste i tidningen tänkte vi, nu har vi förlorat allt och vad har hänt. Och vi hade vänner som också placerade Allras fonder. Och så kollade vi upp och såg att vi inte förlorat en krona utan fått en hyfsad avkastning. Och det här var en glad och blöt middag, så att jag sov ut ordentligt och så på eftermiddagen dagen därpå så började jag kolla upp det här. Jag tänkte, men då finns brottsoffren i så fall, och vad är det för story som är i medierna? Och då går jag in på Pensionsmyndigheten och ser att under den här perioden de pratade om det här brottsliga skulle ha begått 2012 och sen stängdes Allra av från fondtorget 2017. Under den femårsperioden så har de som har satt sina pengar i Allras fonder fått en avkastning på 8-10% årligen. Det sticker inte ut, det är inte en av de bästa, men det är lågt. Det finns stora aktörer i det här sammanhanget, Länsförsäkringar och andra, som motsvarande fonder har haft sämre avkastning. Och så börjar jag rota i det av det skälet. Och då har jag haft en väldig nytta av Alexander Ernstbergers mamma som har kämpat som en björnhona, rör inte mina barn. Va? Och det var ju bara att mejla henne och säga, har du det dokumentet, har du det, har du det? Och sen har jag löpande telefonkontakt med Alexander Ernstberger. Vi pratar några gånger i veckan. Mm. Men det tog ju 3 veckor att få det. De försökte på alla sätt att den skulle få det. Det var tjafs. Så till slut säger jag, ska jag behöva JO-anmäla det här också? För det är ju inte förut. Ja, då.
Men vad är det som skaver? Du säger att det inte har försvunnit några pengar från ditt sparande, och då får man väl utgå för att det gäller andra som har sparat i de fonder som bar andras namn. Jag kan säga att min kollega Anders, min producent, gjorde samma koll när vi började titta på det här. Han har inte heller förlorat en spänn, tvärtom så har det gått upp med, som du säger, 8-10, kanske 11%.
Årligen
så. Ja, och det var ju också anledningen till varför vi började titta på det här. Men varför är det så viktigt att följa upp det här nu då med HDs beslut att inte bevilja honom resning? Varför är det viktigt?
Nej, det är viktigt därför att det är ett absurt beslut. Det här är, jag är försiktig med ordet justitiemord, men det här är ett justitiemord. Alltså. Det är det. Ett huvudvittne, vi kanske kommer in på det vidare, men som har ljugit och förfalskat dokument. HD skulle kunna resa det här ärendet utan att en sekund behöva kritisera Svea hovrätts dom. Därför att Svea hovrätt vet inte det man nu vet efteråt. Men det är mot som Högsta domstolen vet. Va? Och parterna är överens om i sakfrågor. Alltså, för mig är det obegripligt.
Men hur, kommer du ihåg hur du reagerade? För vi är några stycken som har gått och väntat på det här beskedet ju från Högsta domstolen. För det är andra gången som, första gången så begärde han ju prövningstillstånd, ja. Och blev nekad. Det var strax efter domen i Svea hovrätt. Och den här gången så har han då begärt ansökt om resning. Och får han då avslag igen från Högsta domstolen. Vad är det, hur reagerade du när du fick höra det först och främst?
Ja, jag tänkte, vad i helvete är det här på ren svenska? Och så fick jag fram de där 4-5 raderna som de motiverar mig och som inte säger någonting. Men, mer än att ja, de går på riksåklagarens linje. Och jag blev oerhört förvånad. Det ska vara svårt att få resning i Högsta domstolen, men det ska inte vara omöjligt. Och jag har väl läst säkert 100 resningsansökningar i mitt liv, och många av dem har jag sett efter en sida att det här är ingenting som kommer att gå igenom. Men vid några tillfällen har jag tänkt att det här borde gå igenom, och i några fall har det gjort det och i andra fall inte. Det som stör mig väldigt mycket var att när jag började rota i det här och pratade med olika advokater och andra jurister som var insatta, då var det någon som sa, du måste väl begripa att det är en politisk dom. Och någon annan sa, men det här var ju den domen staten ville ha, tyck. Och det där låter ju som konspirationsteorier, men det här är inga yviga personer, det är erfarna jurister som har varit med länge, 20-30 år i det jobbet. Och det var inte Alexander Ernstbergers advokater som sa det. Och det gjorde ju att det triggade mig ännu mer att titta på vad tusan är frågan då. För att en resning hade inneburit ett frikännande, det är jag helt övertygad om. Och då står Pensionsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Riksåklagaren, 3 statliga organ där och är liksom ut och cyklar allihop. Och det ska nog mycket till för det. Alltså.
Vi återkommer till det, men jag tänkte innan vi fortsätter så kanske vi helt kort ska rekapitulera vad det hela handlar om då för nytillkomna lyssnare. Det är alltså så att 4 män i andras ledning, däribland Alexander Ernstberger, åtalades ju 2018 misstänkta för mutbrott och trolöshet mot huvudman. Det vill säga huvudman i det här fallet är ju Pensionsmyndigheten, och de av landets blivande pensionärer som har sparat i någon av de fonder som då bar andras namn. De frikändes på samtliga åtalspunkter i Stockholms tingsrätt i januari 2020, men dömdes 1,5 år senare i Svea hovrätt i juli 2021 till långa fängelsestraff och näringsförbud. Dessutom att betala ett skadestånd på närmare 170 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten. Det där är ett belopp som har ökat ganska kraftigt sedan dess med räntor och allt möjligt. Så ligger vi där någonstans 300 miljoner kronor kanske i dagsläget. Brotten då som skulle ha begåtts i samband med den så kallade Varantaffär som genomfördes 2012. Och varant kan vi säga, det är ju ett slags finansiellt instrument. Åklagarsidans huvudvittne i tingsrätten var Ola Gillstring, då vice vd för och grundare av fondbolaget Gustavia, som vid den här tiden var Allras samarbetspartner. När han hörs under ed i tingsrätten så hänvisar han till ett papper han har med sig och som kallas Trading Checklist, som sägs bevisa att Allra jämfört priset på den här varanten som köptes 2012 med andra likvärdiga finansiella instrument och funnit att det var konkurrenskraftigt. Och utan den garantin hade Gustavias risk- och värderingskommitté aldrig godkänt varantaffären. Och vidare att Allra på det här sättet vilselett Gustavia. Det här påstod alltså Ola Gillstring under ed i Stockholms tingsrätt. Dick, så här långt, vad kan man säga?
Ja, saken är den att Allra hade det gemensamt med många som arbetade med fonder att de var inte, stod inte under granskning löpande av Finansinspektionen, vilket Gustavia gör och gjorde, nu är det likviderat Gustavia. Och det innebär att vissa transaktioner kunde Allra inte genomföra. De hade förslagsrätt och så samarbetade de med Gustavia. Och Gustavia skulle kontrollera, är det här lagligt, följer det här regler, följer det etiska åtaganden. Och därmed beslutade att den ska genomföras eller skicka tillbaks. Mm. Vilket han, Gillstring, säger att det har hänt att de har gjort till Allra med andra idéer från Allra sida. Men man genomförde det. Och det har alltså genomförts någonting som Allra inte kan genomföra. De kan bara föreslå det. Mm.
Så de som genomförde varantaffären som hela brottmålet handlar om är ju inte Allra, eller som då heter Svensk Fondservice, utan det är Gustavia,
ja,
som inte bara godkänner affären utan de facto genomför den och sen också säljer de här varanterna till en bra vinst, eller hur, för pensionsspararna.
Och skär lite emellan själva naturligtvis, ja. Som är inget, det här är gratis.
Just det. Och det är de pengarna som då åklagarmyndigheten och pensionsmyndigheten anser att de där pengarna skulle egentligen hamna hos pensionsspararna.
Ja, till saken hör att vad som hamnar hos pensionsspararna är 120 miljoner kronor som är vinsten på det här, som Allras idé. 120 miljoner, det är vad som kommer till spararna. Och det är bara 27% avkastning på den här affären. Så det är en väldigt smart affär, väldigt smart idé från Allras sida, och Gustavia har genomfört.
Men vad är problemet då?
Problemet är då att man menar att Allra har bakvägen fått ut ganska mycket av de här pengarna genom att någon som har gjort konstruktionen har fått provision av banken och att Allra har fått det bakvägen. Det här går inte riktigt ihop. Det är två separata frågor. Det är två bolag som småningom slås ihop och sånt där. Men samtidigt kan man säga, om Allra tjänar pengar på det här, om Allras ägare tjänar pengar på det, ja, det är väl därför man har startat ett privat bolag, för att tjäna pengar. Och pensionärerna har betalat, eller de som sätter in pengar har tjänat, pensionsmyndigheten har fått in pengar, vad är problemet?
Mm.
Första gången jag skrev om det här skrev jag att det kallas marknadsekonomi. Det är kapitalism, om man så vill. Och det, en avgående chef för pensionsmyndigheten säger tidigt i det här ärendet, det verkar som om vissa av de här bolagen har startats för att tjäna massa pengar. Ja, helt riktig analys. Det är privata företag.
Men vad är det då? Hur kan man då gå till doms med det här? Hur kan man förvandla det här ganska, vad ska man säga, naturliga och traditionella marknadsekonomiska företeelse som man tjänar pengar på en marknad där man verkar. Hur kan man förvandla det här till ett brottmål?
Därför att de menar att Allra på det här sättet och deras ledning har skurit emellan för mycket helt enkelt, och att det blir för stora pengar emellan. Och det här har ju då, det var ju en kvinna som representerade den amerikanska banken. Hon var ju beredd att vittna om att det var normal produktion, det är stora konstruktioner och det är jäkla massa miljoner, och då blir bara några procent också väldigt stora pengar. Va? Och att det var inget konstigt i det här som har kommit emellan. Men hon hotades ju av åklagaren med både det ena och det andra om hon skulle vittna, att hon skulle vara tvungen att redogöra för alla sina kunder, vilket är absurt av en bank. Det har varit mycket sånt här skit på vägen. Alltså, jag tror att upprinnelsen är, för jag vet Pensionsmyndigheten gick till Ekobrottsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten sa att det här är ingenting för oss att ta i. Och sen så småningom lyckas man övertyga dem om det. Och alltså, grunden måste vara, föreställer jag mig, att, och det här är min teori, att Pensionsmyndigheten vill visa att med vårt fina pensionssystem så ska inte det gå att tjäna så mycket pengar utan att man bryter mot lagen. Alltså, det verkar vara det som ligger där i botten. Och man försvarar pensionssystemet, men man försvarar inte de här som har placerat pengarna, för de har ju fått sina pengar och fått sin avkastning.
Ja, det är väldigt många konstiga vändor. Vi ska inte dra alltihop här. Mycket av den här bakgrunden kan vi lyssna på då i vår podcast En perfekt storm, som då ligger ute sen i våras, 8 avsnitt. Så vi ska gå tillbaka då, tänkte jag, till det här, det som leder fram till, och det som kan tyckas är konstigt med HD:s senaste beslut. Som du sa, eller som vi konstaterade alldeles nyss, den här Ola Gillsting som vittnar i Stockholms tingsrätt. Hans vittnesmål är ju då problematiskt utifrån flera aspekter. För det första, som vi alldeles nyss konstaterade, så var det alltså Gustavia och inte andra som genomförde varantaffären 2012. Och nu då, när han vittnar mot andra i tingsrätten, så samarbetar han, alltså Ola Gillsting, Gustavias vice vd, i hemlighet med Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten och Pensionsmyndighetens advokatfirma Trädgård, mot löfte om att inte dras in i rättsprocessen. Och Gustavia får ju till och med betalt för sin medverkan att fälla Allra. Och det dokument som Gillsting hänvisar till, som han också har med sig till tingsrätten, som också både en av advokaterna och även rättens ordförande faktiskt ifrågasätter, att han sitter och viftar med ett papper. Och då visas det att det är en så kallad trading checklist. Det är ett papper som då ska visa att den här varantaffären, innan den genomfördes, så har Allra gjort en prisjämförelse med andra liknande finansiella instrument och kommit fram till att det är konkurrenskraftigt. Och då har då, påstår Gillsting, har Gustavias pris- och värderingskommitté känt sig trygga med att kunna godkänna den här affären. Problemet är då att det här dokumentet, Trading Checklist, påstås vara upprättat 2012, alltså strax innan varantaffären godkändes. Men i själva verket så är det här upprättat 2014, 2 år senare. Och det är i princip dikterat av Ola Gillsting. För han vill inför en inspektion, eller ett besök av Finansinspektionen, en granskning som Finansinspektionen gör av Gustavia, han vill försäkra sig om att det inte ska finnas någonting att anmärka på den här affären, varantaffären. Så han ser till att det upprättas ett dokument som ska göra att Gustavia går fria från eventuell kritik. Och med de här formuleringarna i Trading Checklist så lägger man ansvaret på varantaffären på Allra. Och som sagt, för att det här ska överhuvudtaget vara giltigt och relevant i varantaffären, så måste det dokumentet då ha upprättats 2012. Så Gillsting sig till att han bakdaterar dokumentet 2 år. Och det här dokumentet dyker sen upp när det blir en tingsrättsförhandling mot Allra. Då tar ju Gillsting med sig det här dokumentet för att visa att de har vilseletts av Allra, att de hade aldrig godkänt den här affären utan det här dokumentet med prisjämförelser. Men det går ju att se i mejlkommunikation mellan Gillsting och fondchefen på Allra, Johan Bergsgård. Man kan se på mötesprotokoll från Gustavias juridiska värderingskommitté. Det här dokumentet fanns inte i beslutsunderlaget när Gustavia godkände affären. Nej. För det upprättades ju 2 år senare. Så vad Gillsting kommer med till tingsrätten är alltså en falsk historia baserad på ett förfalskat dokument. Och det här är alltså åklagarsidans huvudvittne. Och det är den här affären, det här trading checklist, som sen hovrätten baserar mycket av sina domskäl på ju. Mm.
Medan tingsrätten avvisar det. Tingsrätten skriver att det finns anledning att ta Ola Gillstrings vittnesmål med en viss försiktighet eftersom han talar i egen sak. Med viss försiktighet i juristsvenska och betyder vad att det där kan vi skita i på vanligt språk. Va? Det där. Och det, därför har det inte legat till grund för tingsrättens dom och därmed frikänns de här fyra killarna heller.
Jag vet ju att försvarssidan brukar kalla Ola Gissing för det ljugande vittnet. Mm. Det är det han gör alltså. Han ljuger i Stockholms tingsrätt under ed. Kan vi konstatera det?
Ja, jag skulle säga att han är ett köpt vittne som envisar i sitt vittnesmål till förfalskat dokument. Trädgård döljer det. Man skickar inte fakturan vidare till pensionsmyndigheten utan det lägger man in i annat. Så att han är ett köpt vittne. Dessutom hänger bilen ovanför huvudet på honom. Gör det här, annars är det du som åker. Det är så uppenbart.
För man kan ju fråga sig varför inte... Det här känner ju åklagarsidan till, såklart. Mm. Det är väl rimligt att anta att de...
Ja, de påstår ju det efterhand att de har väl känt till det.
Ja, och då kan man fråga sig varför går man då inte på Gustavia och åtalar det borde som de facto genomför varandra. Hur kommer det sig att han helt slipper undan rättslig prövning för sitt agerande? Att han...
Sen råkar det vara så av en tillfällighet att just den enda dagen i tingsrätten som den här huvudåklagaren inte är närvarande utan att skicka sin assistent, det är den dagen då det här vittnesmålet ska komma av Gillstring. Och i det finns det inte en antydan att ifrågasätta dokumentet. Han upprepade så hänvisar han till dokumentet. Och sen i hovrätten, där spelas det bara uppbandet.
Just.
Jag har lyssnat på de där 2 timmarna 38 minuterna. Det är ganska roande när man vet att han, man kan inte säga att det är roande i sådana här sammanhang, men man vet att han ljuger.
Ja, det är fantastiskt. Vi spelar också upp i podden när han avlägger sin vittnesed. Och det blir ju absurt med tanke på vad som sen kommer. Det kommer rena lögner från honom. Det är ganska... Men han känner väl att han har så att säga, stöd för det här hos åklagare och pensionsmyndighet. Ja, 2 statliga myndigheter som...
Ja, och Ekobrottsmyndigheten, det är inget dåligt stöd av Röga. Men alltså, någon part måste ju förr eller senare polisanmäla honom för det här. Mm. Det går ju att bevisa.
Ja, för man tycker då... Vi ska faktiskt bara titta på också vilken effekt det här vittnesmålet får och den här förfalskade trailingen. Effekter får när Svea Hovrätten ska motivera varför man fäller andras ledning. Det är 4 personer som står under åtal. Och Svea Hovrätt bestämmer sig alltså för att tvärt emot tingsrätten fälla dem på samtliga punkter. Mm. Grov trolöshet mot huvudman och medbrott är väl de huvudsakliga åtalspunkterna. Och då är det så här nämligen att hovrätten anger då i sina domskäl att, nu citerar jag ur hovrättens domskäl. De anger alltså i sina domskäl att uppgifterna som Allra lämnat till Finansinspektionen inte kan bedömas som annat än fabricerade för att dölja de faktiska förhållandena att Allra vilselett Gustavia. Men det som vi vet, vi går ju också att bevisa det här och vi gör ju det också i vår podd, att i själva verket är fondbolag Gustavias ägare och vice vd Gillstring som fabricerat då det här omtalade dokumentet. Alltså är det inte Allra som har vilselett Gustavia utan tvärtom. Och nu citerar jag ur hovrättens domskäl som också nämner Johan Bergsgård, tidigare Allras fondchef, och Oak Capital som var det bolag som förmedlade varantaffären. Och då citerar jag ur domskälen. Vidare framgår av en trading checklist daterad i april 2012 och underskriven av Johan Bergsgård bland annat följande med avseende på de aktuella varantaffärerna. Prisjämförelse diskuteras med investmentbanker. Diskussioner har förts med bland annat UBS, CA och CS, det är alltså förkortningar för investmentbanker. Med hänsyn till pris, utformande och risk anser Svensk Fondservice, inom parentes ska jag då säga att de byter sedan namn till Allra. Och jag fortsätter citera. Att produkter är effektiva och konkurrenskraftiga. Checklistan har bland annat legat till grund för beslutet i Gustavias risk- och värderingskommitté att godkänna placeringar i värdepapperna för fonder förvaltade av Svensk Fondservice, alltså Allra. Och hovrätten skriver vidare: Johan Bergsgård har i förhör vidgått att han inte haft några diskussioner med investmentbanker om varantaffärerna och att han inte hade någon tanke på att efterfråga priser från andra. Han har istället hänvisat till att Oak gjort prisjämförelser. Avsikten med Johan Bergsgårds felaktiga uppgifter i checklistan kan enligt hovrätten inte ha varit annan än att för Gustavia dölja de verkliga förhållandena kring varantaffärerna. Mot bakgrund av vad som redovisas ovan och motivet för affärerna har det inte heller funnits något större behov av prisjämförelser. Uppgifterna som andra lämnade till Finansinspektionen kan inte bedömas som annat än fabricerade i syfte att dölja de faktiska förhållandena. Något samtycke från Gustavia kan inte anses föreligga eftersom bolaget varit vilselett om de förhållanden som legat till grund för de aktuella varantaffärerna. Och där slutar jag citera ur domskälen. Det är ju då helt klart så att Ola Gillstrings vittnesmål och det förfalskade dokumentet Trading Checklist spelade en stor roll när hovrätten fände andras ledning. Vi har precis hört hur hovrätten har utgår från vittnesmålet och från Trading Checklist och för att motivera att man då dömer andras ledning till fängelse. Och det framgår, allt det här framgår också i den ansökan om resning som Alexander Ernstbergs advokat Percy Bratt då lämnade in till HD tidigare i höstas. Och sen, Dick, du ville säga någonting här tror jag.
Ja, och det är värt att understryka att det är då försvaret hävdar, det bekräftar riksåklagaren i sak i sitt yttrande till HD. Man säger, ja, det är riktigt, den här handlingen förelåg inte 2012 och man har ingen anledning att ifrågasätta försvarets bevisning från form av den här mejlkonversationen man har fått fram. Så att när det här når HD så har man två parter, eller så ja, parterna är överens helt enkelt i sak. Sen så försöker ju riksåklagaren då gör det här till att ha mindre betydelse och ingen avgörande betydelse motsätts i resten.
Men från riksåklagarens håll som ska yttra sig över Ernstbergs ansökan om resning, medger man alltså att det här dokumentet inte fanns 2012?
Ja.
De medger då alltså att Gillsing har ljugit i tingsrätten?
Ja, fast de använder inte de orden.
Nej.
Det förelåg inte 2012.
Nej.
Det är exakt.
Men han sitter ju och viftar med i tingsrätten 2019 på hösten ju.
Hela hans vittnesmål går ju ut från det där.
Men hur kan riksåklagaren då inte tillstyrka resning när man vet att åklagarsidans huvudvittne har ljugit?
Ja, det jag vill säga, det är vad riksåklagaren brukar göra. En gång i tiden jobbade advokat Peter Altin och jag med mordfallet med hemvården Joy Ramen. Det sista yttrandet från åklagarmyndigheten i den frågan till HD, det var att vi är mer övertygade än någonsin om att det inte behöver resas. Och sen reste Högsta domstolen det. Och så släpptes han 14 dagar innan Svea hovrätt ens hade formulerat domen. Alltså, det är sällsynt att riksåklagaren tillstyrker begäran om resning. Det händer när det är så glasklara saker. Och då är det ofta småmål av olika slag.
Men när man då läser hovrättens domskäl där man sätter tilltro till Gillstrings vittnesmål och det här förfalskade dokumentet, så tycker man i rättsstat så ska riksåklagaren förstå att det har inte gått rätt till.
Mm.
När hovrätten bedömer fallet, eftersom man förlitar sig på ett ljugande vittne och ett förfalskat dokument. Alltså, jag förstår inte det här. Förklara för oss.
Det konstiga är att när riksåklagaren yttrar sig, då kommer försvaret in med ett kompletterande yttrande där man återigen påvisar det här och man talar om att i deras första resningsansökan så bilades hela ljudfilerna med hela Gillstrings vittnesmål, det är drygt 2 timmar långt. Och då tänker jag, jaha, nu kommer riksåklagaren att svara på det här. Men det händer ingenting, en vecka går, 2 veckor går, så ringer HD, han som bereder ärendet där, och frågar, förväntar ni er ett yttrande från riksåklagaren? Eller av riksåklagaren? Nej, sen. Det ska inte komma inget sånt. Och jag tycker det, alltså det är ungefär att säga, ja, vi har chansen att få sista ordet, men vi säger ingenting. Det är i alla andra sammanhang, för det var konstigt. De har så självklart rätt till repliker här, ni vet. Va? Men de yttrar inte, utan de sitter tydligen där i lugn och ro. Av någon anledning. Och det, för mig är det underligt.
Vad drar du för slutsats av
det? Att de kände sig säkra på att det inte skulle bli någon resning. Av någon underlig anledning.
Men det kom ju ett yttrande ju, så småningom från riksåklagaren.
Ja, det kom.
Som också har snackat med Ekobrottsmyndigheten.
Mm. Ja. Men det är på... För efter det här yttrandet så kommer alltså advokaterna med kompletterande.
Ja, ja, okay, just right.
Och det kommer man inte med någon.
Nej, för, precis. För där precis. Ja, vi ska inte komplicera till det här för mycket för våra lyssnare. Men man tycker då att det är anmärkningsvärt här att Högsta domstolen, med kunskap om allt det här som du och jag sitter och pratar om nu, det här borde ju Högsta domstolens ledamöter och tre justitieråd varit medvetna om.
Ja.
Om de har läst resningsansökan.
Ja.
För det bör de ju göra eftersom de ska fatta beslut om de ska bevilja den eller inte. Ja. Så vet ju de lika mycket och kanske mer än det vi har suttit och pratat om nu. De vet ju om det här. Men ändå så avslår de alltså resningsansökan. Och då skriver de på fem rader skriver Högsta domstolen i sin motivering, och nu citerar jag: Alexander Ersberg har som grund för sin ansökan åberopat bland annat att ett vittne har lämnat osanna uppgifter. Det är emellertid inte visat att vittnet i fråga lämnat någon osann uppgift som kan antas ha inverkat på utgången. Inte heller på grund av det som Alexander Ersberg i övrigt anfört finns det skäl för resning. Högsta domstolen avslår resningsansökan. Och det är allt. Det är fem rader som helt och hållet, vad ska jag säga, tar bort hela den sprängkraften som egentligen finns i resningsansökan. Det är nu på 76 sidor med detalj, och man hänvisar ju där till mejlkommunikation, korrespondens mellan de inblandade parterna som tydligt visar allt det här som vi har pratat om. Att Gimstein ljuger, att det här training checklist är förfalskat, och det visar ju så mycket annat också om samarbetet mellan, jag menar, det är 76 sidor och Högsta domstolen väljer att avfärda det här då på de här fem raderna. Vad skulle du vilja säga då om HD:s beslut? Vad är det egentligen de här tre justitieråden, Agneta Bäcklund, Petter Asp och Margareta Brattström säger här egentligen?
Dels är det konstigt att de bara är tre. De väljer själva om de ska ha tre eller fem, och det här är ett av de största ekobrottsmålen någonsin, att man går inte i fem. Och stora ekobrottsmål de är komplicerade, va? Men här har du och jag brutit ner det till ganska glasklart i form av det här vittnet som envisar för falska dokument. Och alltså det som jag var övertygad om att skulle bli resning, det var någon som jag pratade med, en erfaren för detta åklagare, han sa att det här är ett lätt beslut för HD att ta, att resa, därför att parterna är överens och man behöver inte kritisera Svea hovrätt för att få igenom en resning, för att Svea hovrätt kände inte till det här, att det var ett förfalskat dokument som man envisar till, så det behöver inte innebära en kritik, utan man säger på grund av det som har framkommit så reser vi, och det återförvisas till Svea hovrätt att ta om rättegången. Men problemet är att det här ska inte HD ta med sina beräkningar, men HD vet naturligtvis, blir det en ny rättegång, Ola Gilsing kommer inte att finnas där, om inte försvaret kallar honom bara för att mangla honom, men det är inte troligt, så faller det ju, och man hamnar där tingsrätten hamnar, i en friande dom. Och vad händer sen? Jo, det blir sjuhelsike skadeståndsmål från de dömda. Allt det här vet ju HD naturligtvis, men HD ska inte väga in det. Det är inte HDs sak i en rättsstat, men det finns där i bakgrunden.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det låter ju oerhört det du säger. Jag har inga problem att föreställa mig att det tas sådana hänsyn. Det är inte långt mellan de olika rättsvårdande instanserna på Riddarholmen. Det är inte långt mellan Riddarholmen och Rosenbad. Vi har tidigare påstått att det här målet egentligen inte är ett juridiskt mål utan att det är ett politiskt mål. För att statuera ett exempel, för att rädda ansiktet på landets politiska ledning som har genomfört ett premiepensionssystem som medger privata aktörer att tjäna jävla massa pengar. Och då har alla så att säga fått tjäna som en slags syndabock, eller man statuerar exempel. Titta här, vi slog med full kraft till mot ett privat pensionsbolag som ägnar sig åt excesser i sin privata konsumtion. Och så har man tagit alla och så har man till varje pris sett till att få en fällande dom. Men vad innebär det här för rättssäkerheten? Kan vi lita på att vi har oberoende domstolar om det som vi befarar har skett i det här fallet?
Ja, och det oroande är ju att om sånt här sker så har vi Högsta domstolen till att gå in och sätta ner foten och säga så här får det inte gå till. Det här får det tas om i Svea hovrätt. Och så gör de inte det. Och då börjar det gunga i frågan om en demokratisk rättsstat, hur det ska fungera. Och det är oroande. Jag var övertygad om att det skulle bli resning. Jag kan inte förstå det här. När jag var i kontakt med han som beredde ärendet på Högsta domstolen så säger han, ja, för jag frågade honom, tror att ni kommer till beslut för eller efter nyår? Han sa, ja, förhoppningsvis innan årsskiftet, men det är möjligt att det kommer efter årsskiftet. Det här är en och en halv vecka innan. Jag tror inte han lirar med mig, utan utifrån, han är den som kan ärendet bäst i det här läget. Och sen är jag plötsligt tre sammanträtt på måndag, komp, tagit beslut. Hoppsan, det kom så hastigt, sa flickan. Men det, och någonting har hänt här som var svårt att förklara. Det naturliga hade varit att i det här läget skulle Högsta domstolen begära ett yttrande från Pensionsmyndigheten som målsägande. Det har man inte gjort. Och istället så kom man med det här beslutet. Alltså man, och det innebär att om man överväger att resa så ska man kontakta målsägaren. Det innebär att man inte ens har övervägt det. Alltså. Man har inte ens tanken att det här skulle få resning. Och så döms de här killarna till varierande mellan 4 och 6 års fängelse. 10 års näringsförbud. Det här är entreprenörer, företagsledare. Varav Axel Alexander Ernstberger har ju hyllat sin näringslivspress. En av de mest intressanta unga entreprenörerna. Han har fått priser och så vidare, va? Med viss rätt när man tittar bakåt. 2 killar startar ett källarkontor, ett företag, och bygger under 10 år upp ett väldigt framgångsrikt företag med 300 anställda. Det finns skäl att hylla honom. Och sen kommer den här smällen. Och sen utöver det så ska det betalas ett skadestånd på 170 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten som redan har fått 120 miljoner på den här affären. Och det här kommer när de muckar vara upp i 300 miljoner. Kort sagt, de har fått ett ekonomiskt livstidsstraff, de här tre. Jag menar, även med en bra lön. Kronofogden drar allt utöver existensminimum. Och det ska de då leva med. Och det är resten av livet. Det är så absurt. Mm.
Jag hade ju tänkt att vi skulle försöka få tag i något av de här justitieråden. Och jag tänkte faktiskt att det skulle vara så järva så att vi ringer upp. Vi har ju faktiskt, jag ringde till HD igår och det är inte lätt att få ut kontaktuppgifter. De lämnar normalt inte ut kontaktuppgifterna till justitieråden. Men på deras egen hemsida så finns numret till en utav dem, ett av justitieråden. Och hon heter då Agneta Bäcklund. Och jag tänkte att vi ringer henne för att ställa de här frågorna kanske till henne. Hur det kommer sig att de fattar det här beslutet när vi vet att det ljugande vittnet och trading checklist hade betydelse för den fällande domen i Svea hovrätt.
Det är också hon som undertecknat det här, så sannolikt var väl hon.
Vad sa du för någonting?
Det är hon som har undertecknat det där avslaget också. Så att, troligen var hon någon slags...
Du har ringt fel nummer. Var vänlig, försök igen. The number you have dialed does not exist. Please check the number and try again.
Ja, jag har precis kollat numret. Det är det som står på Högsta domstolens hemsida. Okej. All right. Det var alltså inte i...
Vi kan inte lita på Högsta domstolen.
Dick, titta här. Nu tar vi med lyssnarna på en faktacheck här. Kolla, ser du vad det står för telefonnummer där?
Ja.
08-561-6621. Har jag slagit in här? 08-561-6621.
Ja.
Det är alltså inte i bruk. Det är nummer som man då ska kunna nå ett av justitieråden på. Då gör vi så här. Ska vi ringa den här killen som... Jag har ju då bett att de ska höra av sig till mig igår. Och då skulle jag framföra det med att jag vill intervjua dem för en podcast om det här. Men jag har väl ingen större förhoppning om att de kommer att göra det. Men ska vi... Du hade ju pratat med en kille här som heter Dennis Andrev. Som är... Vad är han? Är han föredragande? Eller?
Ja, han är föredragande.
Mm.
Justitiesekreterare heter det formellt.
Mm. Då ringer vi Dennis. Då får jag... Har du något direktnummer till honom?
Nej.
Nej. Ringer vi växeln då?
Du är inte Högsta domstolen. Du kommer strax att bli kopplad till en växelhandläggare. Samtalet kan komma att spelas in. Inspelningen lagras i högst 24 timmar om inte samtalet leder till ett ärende som behöver utredas vidare. Mer information om hur myndigheten behandlar dina personuppgifter finns på webbplatsen www.domstol.se. Har du ett mål eller ärendenummer, vänligen har det redo.
Ska vi se hur lång tid det tar innan Högsta domstolen svarar? Det känns lite grann som att man sitter i en roman av Frans Kafka.
Mm.
Får du också den känslan?
Välkommen till växeln.
Tack så mycket. Thomas Sjöberg heter jag. Jag är journalist i Stockholm. Jag söker... Hej. Jag söker Dennis... Andrev.
Mm.
Han är justitiesekreterare.
Ja. Han är åter klockan 15, säger jag. Vill du ringa senare eller vill du koppla in dig till avdelningen där han jobbar?
Ja, hej. Du kan väl försöka koppla mig till Petter Asp eller Margareta Brattström. Jag ringde på ett nummer till Agneta Bäcklund. Ett nummer som finns på Högsta domstolens hemsida. Att hon har ett nummer. Men det är inte i bruk, det numret, fick jag veta, en telefonsvarare. Hur kommer det sig?
Okej.
Ja, det kan du kanske...
Det vågar jag faktiskt inte svara på vad det är som kan ha hänt med de numren som hon lägger ut på hemsidan. Jag kan prova att koppla det till Petter till att börja med då.
Men du, kan du bara titta på ett nummer här som heter 561-6621. Det ska gå till Agneta Bäcklund.
Ja, det gör det.
Mm, men när jag ringer det så får jag svaret att det inte är i bruk. Eller att jag ringt fel nummer. En automatisk telefonsvarare.
Ja, då vet jag inte om det är något tekniskt där i så fall. Då är det egentligen något som IT där hade fått kika på. Mm. Men vill att jag provar att koppla till henne härifrån?
Ja, vi kan göra det. Men låt inte gå fram för många signaler. Jag vill ganska snabbt försöka bli kopplad till de andra. Petter Asp och Margareta Brattström också.
Ja,
jag
provar
med henne. Tack, tack. Ja, det verkar ju funka när hon ringer.
Hej. Agneta här. Jag kan inte ta ditt samtal, men lämna ett meddelande så ringer jag tillbaka.
Hej, Thomas Sjöberg, journalist, podcasten Under ytan. Jag framförde ett meddelande igår att jag söker dig och eller Petter Asp, Margareta Brattström. Vi skulle ha kommentarer från er till beslutet att inte bevilja Alexander Ernstberg i resning. Så mitt nummer är 0705 484545 45. 0705 48 45 45. Tack, hej. Ja, Dick, vad tror du att de skulle säga om vi fick tag i något av dem?
Och så tror jag att de har inga kommentarer utöver det skriftliga beslutet. Det här är ju en tradition, svenska domare, att de vill inte uttala sig. Alltså, jag brukar säga till dem, men den enda grupp som inte, där inte ordföranden uttalar sig för gruppen, det är anarkosyndikalisten. Jag menar inte att svenska domarkåren är medlemmar där allihop. Därför att det är naturligt att ordföranden uttalar sig för gruppen. I det här fallet var det hon Bäckström, det var hon som undertecknade, så hon var väl ordförande för mötet.
Kan inte Bäcklund,
ja. Ja, Bäcklund. Ja. Och så här är det andra sammanhang också, fast yngre domare har börjat förstå det här att de ska vara tillmötesgående till medierna och försöka förklara. Ja. Jag anser att när man kommer tillräckligt högt upp i samhället så åligger den på något sätt att försöka förklara olika beslut och sådär för allmänheten, och vägen till allmänheten går via oss journalister.
Ja, och du och jag förstår ju inte hur man kan komma fram till den här slutsatsen i det här, de här ynka fem raderna. Hur ska vi kunna förklara det för våra lyssnare och dina läsare i paragraf om inte vi förstår det och de håller sig undan från att kommentera beslutet? För det är ju som du säger, det är ett av de mest uppmärksammade ekobrottmålen i modern svensk historia. Mm. Och det är ganska långa fängelsestraff, och det här med näringsförbud sätter dem, som du säger, i ett ekonomiskt livstidsstraff. Mm. Att man inte kan motivera det beslutet, och att inte våra kollegor gör försök också att analysera det här. Och det kanske man har gjort men har misslyckats. Men det känns ju ibland som att du och jag är faktiskt ensamma om det här.
Ja, Kvartal har tittat lite på det.
Men säg att vi är tre stycken journalister. Jörgen Wittfeldt är du och så är det jag. Mm. Varför är det inte fler som ägnar sig åt det här? För det här är ju uppenbart en som du säger. Jag tolkar det här precis på samma sätt som du, att det är århundradet. Nu har vi bara 23 år in på det här århundradet, så det finns en möjlighet att göra värre rättsövergrepp. Men det är ett av de mest betydande fulspelen som jag har stött på som journalist. Ja. Och jag har jobbat som journalist i 43 år, och du har jobbat ännu längre som journalist. Du är prisbelönt, guldspaden och allt möjligt. Har du, är vi ute och cyklar här?
Nej, men det är tyvärr så med rätts- och kriminaljournalistiken att det är lite grann som sagorna vi fick höra när vi var barn. Alltså att någon målar ut, här har vi de onda och de är väldigt onda, och här har vi de goda och de är väldigt goda. Och där är väldigt mycket av kriminaljournalistiken. Och i det här fallet, vilka är de goda? Jo, de stackars pensionärerna är naturligtvis de goda. Och vilka är de onda? Jo, 30-åriga killar, de kan köpa sportbilar och leva lite lyxliv. Och så kör man på det. Och djupare än så tränger man inte. Men frågan är, men har de begått något olagligt?
Ja, det är
svar nej, det har de inte gjort. Nej. Sen kan man diskutera om det ska gå att göra det de gjorde. Ja, men det
är ju politiskt.
De lagar och regler som gällde då, så har de inte begått något brott.
Men kan det vara så här, jag har ju funderat på det själv, varför man inte det som gick på Gustavia, alltså de som faktiskt genomförde affären, och O-Capital, som var så att säga mellanhanden. Varför, om man nu ska begära skadestånd, då är det kanske lättare att begära skadestånd och få pengar från ett bolag som fortfarande är aktivt, som har ganska mycket pengar i sin kassa, som aldrig hade. Gustavia fanns ju inte som fondbolag, de hade ju avvecklat sin verksamhet. Där fanns ju inga pengar att hämta direkt. Kan det ha varit en orsak till att åklagaren Thomas Hersch går på andra istället för Gustavia? Man gör upp med Gustavia, hjälp till med utredning mot andra så får ni betalt. Kan ni hjälpa oss att fälla andra? Och det blir ju en allians mellan Gustavia och Ekobrottsmyndigheten och Pensionsmyndigheten.
Ja, det otäcker jag att det är precis så det ser ut när man ser det utifrån. Men det är ju som att hitta en annan förklaring.
Det är ju som en roman av John Grisham. Firman, alltså vi har en överdebiterande firma i Malmö som har debiterat 30, kanske upp till 50 miljoner kronor de senaste, under en ganska kort tid, på att utreda både Falcon France men framförallt andra. Och den här utredningen vill man ju från pensionsmyndigheten inte ens kännas vid att den har gjorts, att den finns. Men vi har ju begärt ut fakturorna och fakturaunderlagen. Och det är ju hissnande summor som har regelmässigt, månad efter månad, skickas fakturor från Trädgård i Malmö till pensionsmyndigheten, det vill säga skattebetalarna. Så de har ju gjort en jätteaffär på att vara så att säga en utredande part åt pensionsmyndigheten. Och dessutom, det fina i kråksången då för pensionsmyndighetens, ur pensionsmyndighetens perspektiv, att det här är en privat advokatfirma som är helt under radarn från all allmän insyn. Och det är de som har gjort en utredning på uppdrag av pensionsmyndigheten för att säkra så att säga att Allras ledning fälls, att man kan jaga dem på skadestånd. Så det här är ju en Netflix-drama. Mm. Det är nästan en opera som jag ser det, med de här karaktärerna. Man jagar Allras ledning på det här sättet. Och alla som förstår det här och som ser det här som du och jag ser, man måste ju reagera. Minst när man är journalist så börjar man ju se varför har de så att säga, nu kanske vi fallit utanför ämnet egentligen för det här extra avsnittet, men det är intressant eftersom vi vet ju att om man får med sig media i en opinion för en dom som är uppenbarligen fel, där det sitter någon som är uppenbarligt oskyldigt dömd, det är svårt att få fram det narrativet utan hjälp från media. Och håller media käften, då hjälper inte att du och jag och Jörgen Wittfeldt på Kvartal sitter och ägnar månader åt det här fallet, för det är ingen som lyssnar på oss. Man måste få med sig de stora medierna. Det måste bli ett drev mot liksom de här myndigheterna, de ansvariga personerna. Annars får man inte till den här opinionen som krävs, eftersom man kommer ju ingen vart juridiskt. Så måste man ju hitta en annan sätt att gå, och då måste man ju då försöka få media, opinionsbildare, att se vad som har hänt här och protestera så att det står härliga till. Men detta sker inte. Allt det här sker ju under radarn nästan, för att jag har läst i Expressen kommenterade, och det är remarkabelt hur de medierapporteringar som då har rapporterat om Högsta domstolens beslut att inte bevilja resning i det här fallet, att man skriver av ett pressmeddelande i princip, och det är inte första gången, det vet du och jag, det gör ju journalister regelmässigt, men i sånt här mål att man inte ifrågasätter dessa fem rader. Det finns ju en journalistisk skop att hitta här.
Vi fick lära oss, du och jag och andra, om det var ju i högstadiet eller gymnasiet, att en demokratisk rättsstat som vår vilar på fyra grundpelare. Den folkvalda riksdagen som stiftar lagar, regeringen som verkställer, domstolarna som dömer och medierna som granskar.
Ja, det är en maktbalans som är nödvändig för en demokrati.
Och då är det upp till medierna att granska. Men jag tror väldigt många att det här är för komplicerat, det här är för mycket att gå igenom. Det tyckte jag också. Det var min reaktion från början. Till sig inser det här, men det finns ju vad fan på ren svenska inget brottsoffer. Vad är det då? De här fängelsestraffen alltihop. Och det kan man ju för sig säga, om du vill jag köra för fort och bli stoppad av polisen så får vi böter utan att det finns någon brottsoffer. Men det är en helt annan fråga, det är på ett annat plan. Här är det 4-6 års fängelse, 10 års näringsförbud.
Ja, men i det åklagarsidan som pensionsmyndighetens narrativ som man säger nu, deras verklighetsbeskrivning, deras berättelse och även mediernas berättelse, så ser ju tiotusentals andra kunder som har blivit blåsta på sina pensionspengar. De har ju till och med i medierna hittat en lokförare i Hallsberg som påstås i public service, i plånboken och i en påkostad dokumentär framställs ju han som en lurad andra kund. Vi ringde ju upp honom till ett av våra poddavsnitt. Han har ju inte förlorat ett öre på sina andra fonder. Däremot kanske han var lite besviken på att han inte fått högre avkastning. Han var besviken på fonden att de inte gett högre avkastning. Men han har ju inte förlorat några pengar. Men vi har alltså de stora mediehusen som marknadsför honom som en lura, en av tiotusentals lurade andra kunder. Hur är det möjligt? Och han, det är bara, hittar ju bara egentligen en person. Ja, och det är den lokförare.
Sen var det någon annan som var lite förvirrad.
Ja, det finns en till. Han har ju inte ens tittat på sina papper när vi ringer upp och kollar med honom. Nej. Och vi ringde ju tre gånger, tror jag. Han har fortfarande inte hittat sina papper från Pensionsmyndigheten. Hur mycket pengar han har, om han har förlorat någonting på de fonder som sen Ålandsbanken tog över allas fonder, men det är en annan historia.
Men det, alltså det intressanta i det här är att om man är missnöjd med när man har placerat sina pengar, så är det väldigt lätt att flytta över dem. Det är ungefär som att byta telefonabonnemang på mobilen. Det där tar mindre än en timme, det tar en kvart, så är det fixat. Det är jättelätt. Och därför bygger det ju på att ett företag som allra måste ha en stor majoritet nöjda kunder. Annars så faller ju företaget i bitar. Och vad är det man då bygger upp från ett litet källarkontor till 300 anställda? Jo, nöjda kunder. Som har fått, varför kan man ändå ett hyfsad avkastning, betydligt högre än man har pengarna på ett kapitalkonto på banken.
Men har inte du med sig reaktioner när du pratar med kollegor eller med vänner, bekanta om det här? Jag möter ju nästan alltid reaktioner, jag blir klart med skyldiga. Alexander Ernstberg, även om han inte är skyldig så kan han gott sitta där han sitter. Det är den, jag överdriver lite grann, de säger inte att han kan gott sitta där han sitter, men det är ingen som tror att han kan överhuvudtaget tänkas vara ens felaktigt dömd.
Nej, och sen
varför har man liksom utmålat honom som samhällsfiende nu? För det har man ju gjort. Mm.
Bilden är, köpte Sveriges dyraste villa, kör Ferrari-bilar, han aldrig ägt en Ferrari. Och det var en dyr villa, för det är det sköt om på Lidingö, men det var inte Sveriges dyraste. Men Alexander berättade för mig, han gick igenom alla försäljningar och sjötomter på såna här attraktiva delar. Och så insåg han, om vi är en bra för familjen, det är med fyra barn, två bonusbarn till honom och familjen att bo i. Och skulle det inte vara det, så är det här en bra investering. Vilket visar sig vara, för Kronofogden sålde den sen för 10-20 miljoner mer, och Kronofogden är ingen duktig mäklare. Det var ju hans tanke, och så var det högt belånat. Det var inte så att han slantade upp alla de här miljonerna. Det är högt belånat.
Nej, men han var, kan man säga att han var tacksam medial skurk?
Ja, han behövde, och det kan man ju säga. Han var ju inte i ett läge där han behövde bli oroad över nya elräkningar. Matpriserna stiger. Det kunde ju ha ett gott liv.
Men det är han ju så inte ens om. Det gör inte riksbankschefen heller.
Nej.
Men om vi skulle bara sammanfatta det här extra avsnittet, vad tar du med dig från den här vårt prat här idag? Vad är det viktiga i det vi har pratat om idag, skulle du vilja säga?
Det är ett justitiemord att inte Högsta domstolen reser ärendet. Och det är väl viktigt att understryka, om de beviljar en resning, så är det ingen som släpps ur fängelse, utan det blir en ny rättegång där man måste titta på det här en gång till. Det är vad det innebär. Och då hade de frikänts, är jag helt övertygad om.
Och det får inte ske?
Nej, och det skulle inte granskas på det sättet. Lyft bort vittnet Ola Gillstring, och vad blir det kvar? Jo, en frikännande dom. Mm.
Och den sista frågan då, varför är det så viktigt att de fortfarande sitter inlåsta? Om man nu ser det här spelet som Högsta domstolen rimligtvis måste ha sett. Alla inblandade i den här processen ser det här. Ändå får inte Alexander Ernstberg resning. Och varför inte?
Ja. Men det är lätt att man kommer in på konspiratoriska tankar. Det är det ju. Men det kanske vi får överlåta till lyssnarna. Mm. Att fundera över orsaken. Varför får de inte? Därför att det som sagt var, Det skulle inte innebära att de här killarna släpps ur fängelse och allting bort, utan en ny rättegång. Och tills den rättegången kommer fram till ett domslut så gäller den gamla. Det är inte så att den är borta, bortriven, utan den gäller tills det kommer en ny. Ja, den här är...
Okej, vi säger så helt enkelt. Du har just hört ett extra avsnitt av podcasten Under ytan och serien En perfekt storm, den okända historien om andra skandalen. Tack till dig som lyssnar och tack till dig, Dick Sundevall, som var med oss.
Tack.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Under ytan Plus för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.